Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Människors tro på spöken har följt oss i världshistorien. Spöken handlar ofta om människor som dött en våldsam död, mördats eller inte fått en riktig begravning.
Alla de här andeväsendena har haft många olika funktioner. De har kunnat hota, de har kunnat trösta, men de har också varit vittnesmål om livet på andra sidan. I kristen tid så sa man då att de kommer tillbaka för att vittna om skärselden. Men redan under antiken till exempel så använde Platon en död människas återkomst för att vittna om att hans idé om vad som händer efter döden är sann. Och han trodde på återfödelse. Då vittnade den här själen om att den här döda mannen vittnade om att det som väntar oss alla är en liksom resa genom olika stadier av eftervärld tills vi så småningom återföds på jorden.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Antikens vålnader är förvånansvärt lika nutida berättelser om spöken och gengångare. När den stoiske filosofen Athenodorus i början av vår tideräkning trotsade alla varningar och flyttade in i ett hemsökt hus i Aten, där han sedan mötte spöket med ett lugn. Då visade vånaden platsen där dennes kvarlevor låg begravda med kedjor och allt, och efter en ordentlig begravning fick den avlidne fri. Samtidigt har tron på spöken alltid haft sina belackare. Redan kyrkofadern Augustinus på 400-talet tvivlade på spökens existens. För om spöken fanns så borde hans mor hört av sig från andra sidan. Välkommen Magnus Westerbro, författare till boken Vålnadernas historia. Välkommen.
Tack så mycket.
För det är ungefär där du börjar, i antiken. Men det måste ha funnits spöken före det, eller?
Ja, det tror man ju. Det verkar ju ha funnits föreställningar om sånt så långt tillbaka man kan se. Det finns en del grottmålningar som man brukar tolka som att man tror att det som avbildas där är någon slags återvändande döda. Och liksom de äldsta, man hittar ju till exempel gravfynd, att man har lagt med saker i gravarna till de döda. Det förutsätter ju att man tror att det finns någon slags... någonting som lever vidare. Och då verkar det också ligga nära till hans att tro att det där som lever vidare efter döden också kan komma tillbaka till de levande.
Ja, jag håller precis på nu och läser Karin Boys bok Min europeiska familj från 54 år tusen tillbaka.
Just det.
Och där har hon exempel ifrån Cypern. Kommer jag ihåg om det är så här 30 år tusen tillbaka. Där man lägger stenar på brösten på de begravda. Och det får man ju en känsla av att det kanske handlar om att de inte ska komma tillbaka. Eller vad tror du?
Ja, men det är ju säkert så. Det har funnits sådana riter i väldigt många kända kulturer. Och idén om att de är farliga på något sätt, de döda när de ligger där, om man inte behandlar dem rätt. Så det har funnits en rädsla kring de dödas kvarlevor och att de på något sätt kan stiga upp ur graven eller hur man nu tar hand om dem. Det är inte alltid så att man begraver människor, det har man inte gjort hela tiden. Men på något sätt så finns det någonting väldigt laddat kring kvarlevorna.
Alltså, men vad som förvånar mig när man läser din bok, Vålnadernas historia, hur arketypiska de här spökhistorierna är. Det är liksom, jag tänkte till exempel, vi kanske börjar med den stoiska filosofen Athenodorus som levde i Aten typ 100 år efter Kristus. Han blir ju hemsökt av ett spöke. Hur Hur hanterade han det?
Ja, det var ju så att han kom till Aten och fick höra talas om ett hemsökt hus som stod övergivet sedan länge. De som bodde där hade blivit antingen dött av skräck eller flytt från det huset för att de inte stod ut med den här anden som rörde sig i gången och skallade med kedjor, rasslade med kedjor och skrämde människorna. Men istället för att bli avskräckt av det så flyttade han in för att ta reda på vad är det här för någonting.
Men varför vill han utsätta sig för det här, tror du?
Ja, det framgår inte av storyn, men man misstänker att han var ju en filosof och en stoiker dessutom, så han ska inte vara lätt skrämd utan skulle vilja ta reda på liksom hur världen fungerar, antar jag. Så han sätter sig där för att utmana det här spöket. Mm. Och redan första natten så hör han rasslande kedjor i gångarna. Och när spöket kommer in i rummet där han sitter så är han helt oberörd. Det blir inte minsta skräckslagen utan bara lyfter handen lite avvärjande till spöket och säger vänta ungefär. Och så fortsätter han att skriva. Så han är som en stoisk filosof ska vara då, kan man tänka sig, helt oberörd och inte det minsta skräckslagen. Så det här verkar göra spöket ganska imponerad, framgår av berättelsen. För det här, spöket försöker skrämma honom, rasslar över hans huvud med kedjorna. Men han skriver lugnt vidare. Och då är det som om det här lugnet och hans totala kontroll över situationen gör att spöket på något sätt blir kuvat av det. Mm. Och slutar försöka skrämma dem och istället bestämmer sig för att avslöja sin hemlighet. Och ger tecken till den här filosofen att han ska följa med. Och spöket visar honom ut på gården och pekar på en plats på marken som filosofen märker ut. Och sen försvinner spöket. Och nästa morgon så gräver man upp det där platsen och hittar en död mans kvarlevor insnärjda i kedjor. Och det är då det spöket som har blivit mördat och begravd på den här gården. Mm. Sen när man begraver honom på nytt, enligt konstens alla regler, då försvinner spöket. Då har han kommit till vila. Mm. Så det är en alltså 2000 år gammal historia som påminner väldigt mycket om sådär klischéartade spökhistorier numera.
Ja, exakt rätt ord. Klischéartat. Ja, om jag skulle skriva den här historien så skulle du tycka det var en dålig historia. Ja, det där exakt. Har jag läst så många gånger.
Precis, och då var den ny. Och det häftiga är att när den skrevs ner, den källa vi har kvar, det är en författare som heter Plinius den yngre. Han beskrev den här historien i ett brev som han skickade till en vän. Och så bad han vännen om råd. Är det här sant? Det här för mig verkar vara en väldigt trovärdig historia, säger han. Men vad tror du? Kan det verkligen finnas något sånt som spöken? Kan de visa sig för de levande? Eller är det bara vår skräckfyllda fantasi? Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande. Dels att den här berättelsen är så gammal och typisk och har liksom levt vidare. Men också att frågan finns där redan från början. Är det här på riktigt?
Mm. Så redan när spökena introducerades i världshistorien, i alla fall som vi hittar i källorna.
Ja, i västerländska
källor. Ja, precis. Så börjar man tvivla på dem.
Så tvivlar de på dem och undrar, är det verkligen sant eller är det bara hjärnspöken?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Varför har människorna verkat som hela tiden vill ha trott på spöken? Om vi nu ska, du använder ju begreppet vålnader, men jag menar, jag tänkte använda begreppet spöken.
Mm. Ja, men det är... Det är ju det som är frågan som jag försöker reda ut i den boken och komma fram till. Det är en av frågorna. Och i grund och botten handlar det ju om människans längtan efter att inte döden ska vara slutet. För det har ju alltid varit förknippat med det. Nästan alltid i alla fall. Grundtypen är liksom en spöke eller en vålnad som jag kallar dem för att ge lite vidare begrepp. Så handlar det om att människan har någon slags essens, en själ som vi oftast kallar det. Som är evig eller i alla fall inte försvinner när man dör. Och att den på något sätt kan dröja sig kvar. Och att, så spökena blir ett bevis på att vi är någonting mer än det fysiska. Mm. Och där, på så vis innebär de, det kan vara skräckenjagande och läskigt med de här vålnaderna som hemsöker en. Men samtidigt så finns det någonting trösterikt i det också. Att vi faktiskt lever vidare. Att livet inte tar slut vid döden. Så på så vis fyller de liksom en funktion av att bekräfta att människor människan spelar roll.
Mm. Och att man lever kvar.
Att man lever kvar. Och just att det här, tänker här, att den bekräftar på något sätt individens betydelse, ska man kunna säga. Det finns en sån funktion som historiker har påpekat, att spöken i alla tider också har kommit tillbaka och klagat för att man blivit illa behandlade.
Är det den vanligaste orsaken?
Det är en väldigt vanlig orsak. En vanlig orsak till att man spökar är att man inte har blivit begravd på rätt sätt. Det har alltid varit väldigt känsligt.
Och då, man kan tänka sig att förr i tiden man hade kanske ganska utvecklade begravningsriter.
Precis.
Och böner. Och
exakt. Så om inte det hade liksom skett som det skulle, så kommer man tillbaka och klagar det.
Vem kommer man tillbaka till då?
Antingen bara att man är kvar och klagar vid den platsen där man har blivit begravd eller inte blivit begravd på rätt sätt. Mm. Eller till sina nära och kära och liksom klagar över, titta vad du gjorde fel. Sådär. Eller så kommer man tillbaka för att klaga över att man har blivit illa behandlad, som sagt. Att man har blivit mördad förstås är ju klassiskt.
Mm. Är det den vanligaste orsaken?
Ja, det är väl ett vanligt orsak. Eller att man bara dör av, ja, man dör en våldsam död. Redan i antikens Grekland, så långt före Kristus, alltså på Homeros tid, så säger man att det fanns flera kategorier av spöken, beroende på vilken orsak det var till att man kom tillbaka. Och en sån var att om man var kvinna till exempel, som inte hade hunnit gifta sig, så hade man inte levt ett fullgott liv. Ett annat var att man hade dött av våld på något sätt, eller att man inte hade blivit begravd. Så det är det ofullbordade livet. Och det tycker jag är spännande, för då, det betyder också att det fanns en förväntan redan då om att ett långt liv är det normala. Mm. Man ska bli 60-70 år och få barn och barnbarn och göra allt det där som vi nu tycker att man kanske inte alltid kunde räkna med för. Men det var ändå liksom det som var det som så det borde vara. Om det inte blev så kunde man bli ett spöke eller en vånad som kom tillbaka och klagade. Och det kunde vara även en slav som var illa behandlad kunde ändå bli ett spöke.
Mm, så det spelar egentligen ingen roll vilken nivå i samhället
nej,
man kommer
precis.
Ifrån.
Och det var det jag menade med det här att de blir en slags budbärare om varje människas värde. För att då även en slav så sagt kunde hemsöka sitt palats där man blev mördad till exempel. Och visa att men jag betydde någonting. Kanske inte i livet så hemskt mycket, men nu gör jag det i alla fall.
Men som du redan har sagt där så redan där under antiken, han Plinius, även han, jag ställde sig ju tveksam till det här. Är det verkligen ett spöke där, eller är det någonting annat? Är det här något ovanligt att man ifrågasätter spöken, eller var det någonting som var allmänt förekommande som du uppfattade?
Ja, men det var en del av ett allmänt ifrågasättande av det övernaturliga.
Som och det är redan alltså i antiken?
Ja, precis. Många av de här filosoferna som är kända, som Demokritos och Epikuros och de här, de var ju inne, trodde ju inte att vi har en själ till exempel som lever vidare. Och det fanns också många av de här av historikerna.
Det var okej att vara, det var väl inte okej att vara ateist?
Nej, inte ateist rent ut. För om man förnekade gudarna och inte ville delta i riterna så kunde man råka illa ut. Men det var inte så jättenoga att man trodde helt exakt på allting. Utan det var liksom, bara man gjorde ungefär som samhället förväntades så fick man tycka lite vad man ville.
Men det var okej, bara man följde riterna.
Ja. Det finns till exempel berättelser om i Rom till exempel, så skulle liksom vissa tjänstemän utföra religiösa riter. Och det sades att det var svårt att utföra dem utan att skratta åt det fånigt det var. Men bara man gjorde det så var det okej. Okay. Så därför kunde liksom också romerska historiker skriva ganska krasst om det övernaturliga. Plinius den äldre, som är släkt med den här Plinius den yngre, skrev en berömt verk om den tidens vetenskap, där han hånar de som tror på magi. Magi är fåfängt och tomt, säger han. Särskilt vända sig mot trollkarlar som säger sig kunna kalla fram de döda. För det är uppenbara bluffar.
Mm.
Så det fanns en väldigt skeptisk inställning till allt det här. Man fick liksom reda ut vad kan vara verkligt och inte verkligt. Mm. Och Plinius den äldre trodde i sig på drakar.
Men inte på spöken.
Nej, men drakarna tänkte att okej, vi hittar ju ben av de märkliga saker. Så det här slags väsen kanske kan finnas någonstans i världen. Men det är något annat än de här magiska sakerna. Det är bara att han inte har sett dem, men det är klart att de kan finnas. Mm. Så det var liksom ett försök att bena ut skillnaderna mellan det naturliga och det övernaturliga. De begreppen använde man inte riktigt då, men samma idé fanns i alla fall.
Mm. Nu är vi ju fortfarande i förkristen tiden när vi pratar om det här, men om vi hoppar fram lite då till 400 år efter Kristus när kyrkofadern Augustinus levde, som är ju känd för sin självbiografi bland annat. Men vad jag förstått så var han var lite tveksam till det här med spöken.
Precis. Den tidiga kristna kyrkan vändes mot, i huvudsak mot de här idén om att det kunde finnas liksom dödas andar vid gravarna, vilket många ändå hade trott.
Men var inte det själva förfäderstyrkan man vände sig mot?
Ja, det var dels det. Ja, men framförallt det. Och det sådär, spillde ju över på varandra, kan man säga. Så det fanns den här utbredda folkliga föreställningen om att de döda fanns vid gravarna, att man kunde gå tillbaka dit och ge offergåvor till dem till exempel. Det gillade inte kyrkan. Och Augustinus var en av de som tydligt, sådär, mest detaljerat tänkte efter, hur kan det här vara? Hur ligger det till egentligen?
För han skrev mycket om det.
Ja, han fick brev från människor som frågade hur ligger det till? Jag har en person i min församling som dog här om året, men folk säger att han har kommit tillbaka nu och visat sig för oss. Kan det vara så? Och vad betyder det i så fall? Och helt enkelt, vad händer med oss när vi dör? Frågar de Augustinus. Och då tänker han på saken och läser Jesus ord och kommer fram till att spöken finns inte i normalfallet.
Men han utgår bara från skrifterna då? Eller?
Ja, dels utgår han från skrifterna, att Jesus säger att det finns en klyfta mellan de levande och de döda. Men hans främsta argument för att de spöken inte kan finnas, det är att om de hade kunnat visa sig för de levande, då skulle hans döda mamma Monica ha kommit tillbaka till honom.
Så det är personliga erfarenheter?
Ja, som han säger att hon älskade honom så mycket och vakade över honom. Om de döda bara kan komma tillbaka så där, då hade hon gjort det och visat sig för honom. Så det är ett av de tydligaste argumenten han har för den saken. Sen lägger han i sig in ett undantag. Djävulen tror han på. Så om djävulen vill så kan han liksom skicka fram en demon som låtsas vara ett spöke. Eller om Gud verkligen vill så kan han skicka fram en ande bara för att visa någonting eller säga någonting. Men i normalfallet så de här liksom vardagliga hemsökelserna eller vålnader som bara dör runt och skräms lite allmänt, det tror han inte på.
Men det finns ju, även i dagsläget så finns ju religioner där man ändå har någon slags förfädersdyrkan eller vad man ska kalla det. Och det fanns väl även under antiken och så i Rom och Grekland, eller hur? Men det är inte spöken då, eller att man tillber sina döda förfäder? Eller?
Det är det som jag är lite inne på det med begreppet vålnader och skilja på de här sakerna. För att det finns å ena sidan de här farliga, skrämmande, hotfulla andeväsen.
Och det är spöken. Ja.
Men de vålnaderna kan ju också vara en mer välvillig, övervakande död farfar.
Så eller? Det är mer neutralt här?
Ja, jag tänker det. Möjligen. Ja. I antikens Rom så hade man en liksom olika begrepp för de här. Manes var bordet för de övervakande förfäderna, de döda förfäderna.
Och de hade man nytta av?
De kunde man ha nytta av, fast de kunde också vara läskiga om man inte tog hand om dem på rätt sätt. Gav man dem inte offergåvor på rätt sätt så kunde de bli arga. Sen fanns det de andra, de liksom farligare spökena. Lemures var ett ord från. Och de var liksom mer skräckinjagande. Så det var i grund och botten ungefär samma slags väsen, alltså de dödas ande. Men de kunde vara hotfulla eller goda, beroende på vilken typ det var. Mm. Och egentligen kunde man säga att de är manes då. De behövde egentligen ingen särskild orsak. De behövde inte vara mördade eller har lidit en oförrätt. Utan det var liksom i sakens natur att de vakade över sin efterlevande. Så det var liksom en ganska god sida av det hela. Och sen fanns en negativ mörk sida. Det är de här mer spökena, skräckinjagande väsen. Så den distinktionen är ganska tydlig. Och den kan man se hur den går igen genom historien ända fram till vår tid.
Men du, kyrkofadern Augustinus, han förnekade ju att det fanns spöken. Men med tiden så kommer ju ändå eller vad vi ska kalla det, men spökena in i kristendomen. Hur gick det till egentligen?
Ja, det finns ju flera tolkningar av det, men den uppenbara tolkningen är att folk, väldigt många människor, trodde ändå på det här. Envisades med att tycka sig se eller möta de döda som hade kommit tillbaka. Så då fick man liksom ge sig. Och sen började man också använda de här spökena som vittnesbörd. Gregorius påven, som är på 500-talet, han som sammanfattade de här, som skapade de sju dödssynderna, som kodifierade kyrkans idéer om det. Han hade också en skrift där han drog ett gäng spökhistorier som bevis på att den kristna läraren är sann. De döda återvänder för att berätta sanningen om andra sidan. Och en av dem så för han en dialog med en person som är en tvivlare faktiskt. Som säger, jag tror inte på sånt här. Jag tror bara på det jag kan se. Jag tror inte på att andra kan visa sig för oss. Men då berättade Gregorius en spökhistoria. Och mannen sa, ja, men du har rätt. Så det är säkert så. Guds ord är sanna. Så de blev en slags bevis för att den kristna läran var sann. Och det kommer man tillbaka från andra sidan för att vittna om. Och så småningom började man alltså säga att skärselden var sann. Och det kunde man vittna om. Så de återvände på något sätt, på ett sätt som budbärare, kan man säga. Och som för att varna och uppfostra folk.
Men de hade ju ett annat... Vånarna eller spökarna hade ett annat syfte då än de här vi har pratat om tidigare. Som kommer antingen för att vaka över dig eller för att... Ja, vittna om att man kanske har blivit illa behandlad eller mördad. Eller...
Precis. Men det är lite intressant med det här. Varför jag tyckte att den boken blev så spännande är att den öppnar sig åt så många olika håll. Alla de här andeväsendena har haft många olika funktioner. De har kunnat hota, de har kunnat trösta, men de har också varit vittnesmål om livet på andra sidan. I kristen tid så sa man då att, bör man säga att ja, de kommer tillbaka för att vittna om skärselden. Men redan under antiken till exempel så använde Platon en död människas återkomst för att vittna om att hans idé om vad som händer efter döden är sann. Och han trodde på återfödelse. Då vittnade den här själen om att den här döda mannen vittnade om att det som väntar oss alla är en liksom resa genom olika stadier av eftervärld tills vi så småningom återföds på jorden. Så då vittnade de om den saken. Och sen i kristen tid vittnade de om någonting annat. Mm. Så därför, det är ett väldigt fascinerande liksom, fenomen de här. Som är ganska svårt att bena ut exakt vad de är. De har mångskiftande fenomen.
Men fick den här spöktron eller tron på vålnader, fick den någon betydelse egentligen i den vanliga, vad ska man säga, kyrkolivet?
Ja, det verkar som att det gjorde det. Det blev så småningom framåt medeltiden, alltså 1100-talet, så blev de en ganska integrerad del av kyrkans sätt att verka.
För men man pratade inte om det när man predikade och sånt.
Och man skrev ner berättelser om det här i kyrkoböcker och i uppfostringslitteratur. Och fanns det slags skrifter som kallas exempla som man delade ut, som prästerna kunde använda för att ha underlag till sina predikningar. Och då kunde det finnas spökhistorier. Alltså, klassiska typfallet är då en person som har dött. Men återvänder, ofta lite skrämmande först. Men så visar det sig att de är där för att berätta att de har plågats i skärselden för sina synder. Och då ber de sina efterlevande om allmosor till de fattiga.
För att underlätta skärselden.
Exakt, för att inte behöva så länge i skärselden. Så på så vis ger de ju de levande incitament att gå till kyrkan och liksom betala kyrkan, kan man säga. Så de blir en del av det som en medeltidshistoriker har kallat sådär, själens bokföring. Alltså den blir en del av den liksom apparaten som katolska kyrkan byggde upp där man skulle...
Det fick ekonomisk betydelse.
Ja, det blev en del av det ekonomiska systemet helt enkelt. Det som sen Martin Luther vände sig mot. Hela, vad heter det, avlatsbreven och så vidare. Så de var liksom en del av ett kugge i det maskineriet, kan man säga. Mm. Så det finns mängder med berättelser från 1000- och 1100-talet där präster talar om spöken som kommer tillbaka och vittnar om hur hemskt det är att synda. Och hur hemskt det är att plågas efteråt. Uh-huh. Så det är en väldigt fascinerande förändring. Och så där har han blivit liksom del av det etablerade kyrkoväsendet nästan. Samtidigt finns det också kvar berättelser om mer vilda, farliga spöken som inte alls riktigt passar in i det här schemat. Så det är återigen ett komplext fenomen. Det finns hela tiden de här klassiska bara... berättas om spöken som bara visar sig, skrämmer människor och de dör liksom. Eller vampyrer som berättas om i tusentalets England. Och de är svåra att passa in i schemat och då vet man inte riktigt vad man ska göra med dem. Om de bara är underhållning eller om de är bara ett exempel på märkligheter som kan finnas i världen eller är bevis på djävulens kraft. Men hela tiden finns de där och de är väldigt återkommande i berättelserna.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När Martin Luther då började vända sig mot hur den katolska kyrkan fungerade, vad jag förstått så var ju så var spöken var det var den här spöktron och det här vad ska man kalla det spöktron
ja, kan, ja, men, kan man säga
inom kyrkan det var någonting som han vände sig väldigt starkt emot ja. Det var liksom högt upp på hans prioriteringslista vad som måste förändras inom kyrkan.
Ja, när han skrev en av sina anklagelseskrifter mot kyrkan så var avlatsbreven högst upp av de värsta sakerna men på femte plats i listan av 100 punkter.
Så femte värsta ja, grejen
var att man hade spritt tron på poltergeist som man kallar det. Och det är liksom första
gången. Är det samma sak som vi säger idag när vi pratar om poltergeist?
Ungefär poltergeist. Ja. Det är första gången det ordet dyker upp. Alltså bullersamma andar som tar över ett hus och liksom får det att slå och slamra i väggarna, kasta kastruller, osynliga väsen som kastar folk ur sängarna till exempel. Mm. Som hemsöker ett hus helt enkelt. Och det har kyrkan spritt, den tron har kyrkan spritt för att lura människor att tro på den felaktiga läran. Som han menar att den katolska kyrkan stod för. Så det var ett bevis på liksom korruptionen i kyrkan och hur fel
han,
den har
han gjorde den här ekonomiska kopplingen
ja,
också.
Ja, visst. Han var ju väldigt mot den sortens förhandlingar. Liksom, att man skulle betala för sin själs renhet. Han trodde inte på att handlingarna spelade någon roll för ens frälsning. Och det här var ett av de sätten som kyrkan hade gått fel. Och till och med så långt gick han att han menade att det här var liksom djävulens påfund för att lura människor från den rätta vägen. Mm. Så han trodde inte på att spöken andar kan visa sig. Så han gick tillbaka till Augustinus syn kan man ju säga. Att det här är liksom inget, det här kan inte förekomma. Mm. Och om man tycker sig se sånt där, säger Luther, så är det antagligen bara att man misstar sig. Att man kanske är sinnessjuk eller vad det kan vara. Mm. Eller så kan det vara att Satan spelar oss ett spratt. För han trodde på djävulens krafter. Men alla de här liksom diffusa väsenen däremellan, det hade han ingen plats för.
Men vad händer då? Jag menar, kyrkan splittras ju då i en katolsk och en lutheransk del. Eller i flera delar kan man väl säga. Men fortlevde den här spöktron då inom den katolska kyrkan? Eller?
Ja, den fortsatte ganska som den alltid hade gjort. Det finns, historiker säger till och med att särskilt på 1500, sent 1500, början av 1600-talet så blev synen på spöken, om man tror på dem eller inte, eller om man accepterar dem eller inte, blev liksom ett sätt att säga att man var katolik eller protestant.
Hur, rent konkret, hur blev det då?
Ja, till exempel det finns det fall från England där en biskop åtalades för kätterska åsikter. Och ett av de bevisen för det var att han hade påstått att ha sagt att han trodde på spöken och försökt kommunicera med en död prästs ande, sades det. Och det var ett tecken på att han hade påviska åsikter. Så det blev liksom en symbol. Om man tror på spöken och man säger sig att man kan tala med de döda till exempel, då är man antagligen katolik. Så den bilden försökte man liksom etablera. Det fanns till och med skribenter som sa att i slutet av 1500-talet sa man att ja, men ingen tror på spöken längre i England och Tyskland. För att alla har förstått sanningen nu. Och så ser de lite hånfullt. Undrar vart alla de här döda tagit vägen och har flyttat till Italien när man fortfarande tror på dem. Men sen idag visar det sig att folk, så enkelt var det inte.
Nej, jag misstänker, många av de gamla sederna lever ju oftast kvar. Även. Så att, hur mycket trodde vanligt folk på spöken?
Ja, det är ju 1000-kronors frågan, eller vad man ska säga. Det, helt klart fortsatte berättelserna att spridas. Och då, om man skulle försöka tolka dem välvilligt lutherskt så skulle man kunna säga att jo, men det kanske var Satan som lurades. Det finns sådana fall där Luther ska ha sagt det då, att ja, men om det har en ond kraft i huset så är det ingen spöke utan bara djävulen. Och då jagar du bort honom genom att vända det till Gud. Men det där är tveksamt om människor i vardagen i till exempel Sverige och England på 1600-talet, om de trodde på det där. För det fanns ju de här berättelserna fortsätter att dyka upp. Liksom. Och människor som möter en död mor till exempel. Ska det vara ett spöke? Ska det vara djävulens fel? Berättelserna fortsätter att dyka upp. Och det var ett svårhanterligt problem.
Mm. Men jag menar, om några avsnitt fram här så kommer vi ha ett avsnitt om häxprocesserna i Sverige på 1600-talet. Och det är ju så uppenbart att människorna på den tiden, jag menar, allting var ju förhandlat på något sätt.
Det är inte
samma sak. Nej.
Nej, men jag tycker, alltså, det där är en sak som jag faktiskt vänder mig mot lite grann. Mm. En av poängen i min bok är också att jag försöker då utgå från den här 2000 år gamla frågan som Plinius den yngre ställde. Är det här sant eller inte?
Och den frågan har funnits i alla tider och fanns även på 1600-talet. Så jag är lite tveksam till att man ska talet om att den tidens människor levde i en andlig verklighet, en förtrollad värld, säger man ibland.
Det tror inte du på.
Jo, men jättemånga gjorde det uppenbarligen. Men det har kommit en hel del spännande historisk forskning på sistone som visar att ett ganska utbrett skeptiskt tänkande som nästan är ateistiskt kan man säga redan under medeltiden i England till exempel. Och det var inte liksom acceptabelt eller accepterat att säga det öppet, för då kunde man straffas. Men tittar man i just sådana domstolsprotokoll till exempel, så hittar man spår av människor som säger att jag tror inte på en evig själ, jag tror inte på helgonskrafter, jag tror inte på djävulen, jag tror inte på Gud, till och med, finns det de som säger. Mm. Det är ju jätteallvarligt att säga
det. Fick man ens säga det?
Nej, det fick man inte. Då kunde man ju hotas med hårda straff. Men ändå fanns det rätt många som sa det. Och det är bara det tecken på att det måste ha funnits många fler. Och tittar man på 1600-talets England till exempel, finns det många berättelser om människor som inte alls tror på de här sakerna. Epikuros började spridas igen då i stora upplagor. I Sverige är det inte lika många bevis på att det här förekommer. Jag tror att det är mycket beroende på grund av att vi inte har så mycket bra källmaterial av det här slaget. Det fanns en utbredd skepsis inför alla de här tankarna på en, liksom, den övernaturliga verkligheten. Att häxor har krafter till exempel. Mm. Och det gör det extra spännande med häxprocesserna just. Mm. För de dyker upp mitt i det här när det i resten av Europa pågår nästan en av... Liksom att man vänder sig ifrån de här sakerna. I England tar man inte häxprocesser på allvar på 1660-talet. Men i Sverige gör man det fortfarande, i vissa kretsar i alla fall. Så det är ju superspännande. Och då är liksom, och i det här dyker spökena och vålnaderna upp som liksom ett bevis på att den andra sidan är sann. Mm. Och det börjar bli så mer och mer att de används så, som ett försvar mot ateismen som breder ut sig, kan man säga. Så finns det engelska präster som säger. De som inte, och då, för då blir de liksom ett slagträ i kampen mellan de som tror på en traditionell gud som ingriper i världen och de som är skeptiska mot det. Kanske inte så att de vågar säga sig vara ateister, men de kallar sig deister, som man sa. Att man tror att Gud har skapat världen, men sen lägger sig inte längre.
Men du pratar om det här att folk, det är ju före upplysningen egentligen.
Ja,
då.
Ja, det är
du pratar 1600-talet, ja, eller till och med medeltiden.
Precis. Ja. Så det har funnits en ström, en underström i alla fall, en motström av tvivlande sådär, skeptiker redan då. Sen exakt hur omfattande den var och hur stor utsträckning de verkligen var sådär utpräglade ateister, det är tveksamt, det är svårt att säga. Men jag tror inte att man ska underskatta den här driften, den här strömningen i människor. Jag tror att det är något tidlöst i det också. Det är tidlöst att tro på de här andliga krafterna, på det övernaturliga, men det är också tidlöst att vara skeptisk inför det. Det finns den här berömde religionshistorikern Keith Thomas som skrev ett storverk i början av 1970-talet som handlar om hur det religiösa tänkandet tog över från magin. Han liksom är i förbigående flera förbehåll, säger att vi tenderar att överskatta hur fromma och religiösa och övernaturligt troende människor var för, bara för att mycket källmaterial finns kvar som styrker just den sidan. Mm. Så det är lite en snedvridning som finns. Jag vill inte säga att det här är helt fel, så är det förstås inte. Men att, jag tror inte man ska glömma bort att det också fanns en stark skeptisk strömning som sen kunde blomma ut på 1700-talet under upplysningen. Men det var inte så att den kom från ingenstans då.
Nej. Men om vi nu, upplysningen måste ju ändå ha varit ett hårt slag emot spök. Supportrarna.
Ja, det var ju det. Jo, men det var ju det. Det var ett hårt slag mot alla de här föreställningarna om häxkonst, spådomskonst, att demoner finns och även att spöken kan visa sig hur som helst. Det började ses som vidskepelse. Så steg för steg så angreps ju de här gamla idéerna om den här förtrollade världen helt enkelt. Linné säger någon gång på 1750-talet att vetenskapen har jagat bort alla de här skogsråerna, gastarna, spökena, häxorna. Mm. Det finns inte längre.
Men är det tydligt att det minskar här också?
Ja, det är också, hur ska man veta det? Det är väldigt svårt att säga.
Men du som har fördjupat dig i det här.
Ja, nej, men alltså, det är svårt att slå fast med säkerhet. Det som är fascinerande är att gång på gång säger man att nu är allt det här borta. Nu tror ingen längre på sånt här. Samtidigt som Linné säger det här på 1750-talet, så finns det en engelsk naturvetare som säger att tack vare den nya tiden så finns nu inte längre några spöken på våra kyrkogårdar. Där man en gång trängdes som råttor. Men samtidigt så fortsätter folk att tro.
I början av 1800-talet så finns det en brittisk tidning som skriver att snart kommer ingen längre tro på de här sakerna, för nu har vi förstått hur det egentligen ligger till. Ändå fortsätter människor att tro. Så hela tiden det pågår liksom en dragkamp mellan de som tror på det här övernaturliga fenomenen av olika slag och de som inte tror. Och en av de mest envisa föreställningarna är just spökena. För häxor börjar snart bli ute.
Mm.
Och till och med liksom etablerade kyrkorna i Sverige och England slutar tala om helvetet så mycket. De tog ner Satan, det börjar kännas gammaldags och konstigt.
Börjar man redan med det på 1700-talet?
Ja, det gör man faktiskt. Ja. Det börjar som sagt att tona bort. Sådär. Och in på 1800-talet så angriper då vetenskapen allt mer än de här föreställningarna. Men spöktron sitter kvar länge. Mm. Och det, är liksom, det finns en brittisk författare på 1760-talet som säger att det enda övernaturliga aktör som är tillåten för oss moderna är spöken.
Men jag tänker, liksom, i en svensk kontext så är ju Emanuel Swedenborg, han var ju även känd internationellt.
Mm.
Och läser man hans historier om hur det var i himlen och helvetet, och han lyckas skriva in alla sina ovänner i helvetet på olika sätt, så, med olika plågor. Men har det är inte spöktro? Eller vad
är det? Det är en utklipp av det. Det är en del av den här tron på andevärlden. Mm. Han säger ju att han Gud har valt ut honom för att öppna portarna till andra sidan. Så han ser änglar, men han ser också de dödas andar. Han ser de andeväsena som kommer till honom. Så han möter ju personer som är döda. Så han blir en del av en ny våg av tro på att man kan möta de döda. Han blir en föregångare till spiritismen på 1800-talet. Man ser honom som en av de första som
de första spiritisterna.
Ja, han brukar placeras in i det sammanhanget. Många av de senare spiritisterna utgår från hans verk. Mm. Så, och det är ju en del av hans lockelse egentligen, tror jag man kan säga. Omedelbara lockelsen när han slog igenom var ju att han påstod sig kunna tala med de döda. Precis som en gammeldags gammeldags andeskådare, skulle jag säga. För det har alltid funnits sådana som sagt att kunna tala med de döda och komma med budskap. Och det var en del av, han ville ju framförallt vara en predikant och profet och sprida den rätta läran. Liksom. Att alla andra hade missförstått Guds bud, men nu skulle han sätta saker till rätta. Men i själva verket så var nog en stor del av lockelsen att han faktiskt kunde hälsa från andra sidan. Och det var ju väldigt kontroversiellt på 1760- och 70-talet. Många tyckte att det här var vidskepliga galenskaper. Och att han behövde snarare bota hjärnan.
Men han kom ju i en tid när upplysningen...
Precis.
Men det är precis det temat som du hela tiden återkommer till, den här motsättningen.
Precis, och att det är det som jag tycker, den stora poängen nästan är ju då att det här är inte så nytt som vi tror. Utan det här är verkligen en del av människans natur. Att vackla mellan de här olika synsätten på det övernaturliga. Det tycker jag är så fascinerande med här, att öppna sig sagt till sådana föreställningar om vilka saker kan finnas eller inte.
Mm. Men om man, det är ändå, jag tycker det är ännu märkligare, eller det kanske inte är så märkligt att det här med tron på spöken får sånt uppsving på 1800-talet, ja. När man ändå känner att det moderna samhället slår igenom. Och, men, varför får det sånt uppsving? Spiritismen och den här biten.
Ja, men då, i början av 1800-talet har man då etablerat mer eller mindre i det offentliga en diskussion som säger att naturvetenskapen håller på att reda ut de rätta sambanden. Man har tonat ner talet om häxor och demoner. Den etablerade kyrkan har blivit mer förnuftig. Man vill inte liksom hänvisa till övernaturliga till mirakler till exempel.
Kyrkan är för tråkig.
Kyrkan är inte tråkig. Och så håller på naturvetenskapen säger att de kan lösa alla möjliga problem. Och då kommer de här genombrottet för spiritismen på 1850-talet. Två systrar i USA, systrarna Fox, som börjar höra knackningar i väggen i sitt hus och kommer på att de kan tala med de döda.
Är det en slump att det är USA, tror du?
Nej, det är nog inte en slump, för USA var liksom en religiös laboratorieverkstad på den tiden, skyddad av stora religionsfriheten, väldigt många olika kyrkliga grupper som liksom konkurrerade om varandra. Det var en väldigt konkurrensutsatt marknad. Och sen var ju också USA en väldigt dynamisk plats där man kommersialiserade allting. Det var någon som sa att lite slängigt på den tiden att den spiritismen är en följd av, deras genombrottet är en följd av amerikanernas fenomenala förmåga att göra reklam för vad som helst, till och med spöken. Sådär. Så det blir i alla fall en massrörelse på 1850- och 60-talet.
Nu vill vi prata massrörelse, för det, vad Vad menar du då?
Då påstås att bara på några år så gick flera miljoner amerikaner gick på seanser regelbundet. Och sen spreds det över världen. Det kom till Sverige redan på 1850-talet. Viktor Rydberg skriver uppskattande om spiritismen i Göteborg på 1858. Och för honom är det här ett bevis på att människor inte bara lever i en materiell värld. Det här är ett välkommet, även om man är lite skeptisk, så är det ändå ett välkommet.
Det är en form av andlighet.
En form av andlighet, precis. Ett bevis på att vi inte lever bara i grusets värld, som man säger. Och då vittnar de här spiritisternas seanser där de möter de döda med det på ett nytt sätt. För poängen är då att man kan göra lite, det känns lite vetenskapligt trovärdigt nästan. För man sitter liksom under ordnade former, kallar på de döda, pratar med dem genom olika redskap. Det känns inte så mycket som magi, utan det känns mer som en slags... Det presenteras som en modern vetenskap.
Men det var de här systrarna som var själva ursprunget i hela den?
De kickstartade den, men aha, det fanns ju liksom influenser tidigare, det fanns några föregångare. Och Swedenborg lyfts fram som en av dem. Men det var de som blev liksom dragplåstren för den här rörelsen. Så sen spred sig väldigt fort och blev väldigt mångförgrenad och fick många olika former. Men det blev ett enormt, liksom, enorm återkomst för tron på den andliga, på andeväsen, på de dödas möjlighet att tala med de levande. Och det är liksom kärnan i det här. Så jag tror man får se det som en reaktion mot å ena sidan liksom den officiella kyrkans kanske att den blir tråkig och omagisk, men också mot 1800-talets liksom naturvetenskapliga framsteg, där Darwin ser att vi är ättlingar till aporna och så vidare. Och
då men det är en backlash mot materialismen?
Ja, liksom. Och mot naturvetenskapens anspråk. Man säger liksom i kampen mellan vidskepelse och tom ateism så kommer spiritismen däremellan. Och bekräftar vad kristendomen alltid har sagt, men nu på ett nytt sätt. Bevisar vad de kristna alltid har sagt.
Ja, bilden av att det här med spiritism, det handlar ju väldigt mycket om att kanske kontakta anhöriga som är döda. Eller hur normalt sett fungerade det här på 1800-talet då man gjorde sådana seanser och så?
Systrarna Fox första grej var att de började samtala med en person som blivit mördad i källaren i deras hus, sa de. Så på så vis är det ett klassiskt spöke helt enkelt. En person som återvände för att berätta att han hade blivit mördad. Sen kunde visa sig att de kunde tala med många andra också. Och då var det ofta personer som kom till dem ville prata med någon släkting eller anhörig. Så det var ofta så här mormor eller farmor eller farfar. Men det kunde också vara diverse kändisar i världshistorien som återvände. Swedenborg brukar dyka upp till exempel.
Okej, okay, eller andra som var populära.
Ja, men Martin Luther, alla de här stora personerna. Martin Luther då, som inte trodde att man kunde återvända, så gjorde han det ändå på seanserna. Så det blev liksom ett litet menageri av kändisar i världshistorien. Johannes Döparen dyker upp till exempel. Och alla de här då framför budskap. Edgar Allan Poe hör av sig från andra sidan till en person och diktar. Så det var väldigt många olika människor som sades kunna göra det här. I Sverige kan man säga att Fredrika Bremer var populär. Hon hörde ofta av sig från andra sidan och lämnade budskap till de levande. Till och med skrev ner vad hon sa, påstås ha sagt, och publicerade i spiritisternas tidning i Sverige.
Men det avtog det så småningom, eller lever vi det här fortfarande? Ska jag säga?
Ja, i biten på 1900-talet så får det ett nytt uppsving under första världskriget. För då finns det så väldigt många...
Så det var i mitten på 1800-talet och sen vid första världskriget?
Ja. Ja, under första världskriget så dog det så väldigt många människor i krigen. Och då blev det en ny stor boom av spiritism. Där man, särskilt i England och USA, där folk vände sig till medier för att få tala med sina döda. Men sen på 1920-talet skedde ett stort antal skandaler då medier avslöjade som bluffar.
För det fanns hela tiden, precis som vi har redogjort ända från Aten här, så finns det hela tiden motkraft.
Precis,
naturligtvis.
Ja.
Jag har i alla fall sett massa filmer där man alltid är sådana folk som ska avslöja.
Exakt.
De här som bluffar.
Precis, ja, sånt har funnits hela tiden. Dels de som inte tar det på allvar överhuvudtaget, och dels de som blir provocerade och försöker avslöja de här medierna. Harry Houdini är känd för det, den här utbytarkungen. Han åkte runt i USA på 1920-talet och avslöjade fuskande medier på löpande band. För han blev så provocerad av att det här var en bluff. Han ville nämligen tala med sin döda mamma. Precis som Augustinus var inne på en gång för länge sedan. Det är den här kärnan i de här berättelserna. Längtan efter dem som har gått bort. Och han blev så arg när han märkte han tyckte sig bli...
Han liksom, förstod att det här kan inte vara
mål. Var bluffar, det är bara lurendrejeri, för han kunde sånt, tyckte han. Så det avslöjas massor av medier som bluffar, bluffmakare. Och hela rörelsen blev diskrediterad för ett tag. Men samtidigt har det fortsatt leva vidare. Det ser vi, och sen får det uppsvinget nu och då. Nu lever vi väl i en era där det återigen är så att människor går på seanser igen. Varje Aftonbladet söndag har en sida där mediet Terry Evans varje vecka analyserar människors möten med det övernaturliga.
Det har varit en del tv-program av spökjägare och grejer.
Ja, exakt. Så det ligger hela tiden där bubblar under ytan. Gång på gång säger man, nu tror jag inte på sånt här längre. Men så kommer det tillbaka i alla fall.
Halloween, vad har det sitt ursprung i egentligen? Är det gammalt eller är det någon kommersiellt som amerikanerna hittar på?
Ja, men Halloween är ju en högtid som är importerad till USA från under 1800-talet, från med irländska invandrare.
Men det är så pass nytt då som 1800-talet?
Ja, fast den går tillbaka på en äldre skördefest på Irland, som heter Samhain, jag kan inte veta om man uttalar det rätt, som hade inslag av att man då mötte den andra sidan. Alltså man mötte andevärlden, var som närmast de levande i slutet av oktober. Så det var en del av liksom en högtid. Så redan på 1500-talet, om jag förstår rätt, så började man till exempel skära ut pumpor på Irland. Så att det var en del av firandet och man klädde ut sig till de här dödas andar.
Så mycket av det vi har idag, det är egentligen så gammalt som 1500-talet.
Eller till och med eller ännu längre. Ja. Men en del av, sen har det bytt skepnad under med tiden. Men det här det är en del av en väldigt så gammal rit, högtid där man förkanterar de döda. I svensk tradition så var det snarare så att det var kring jul och nyår som de döda hade störst chans att komma tillbaka. Så vi bytte ju till Halloween, kom ju liksom lite senare. Men det har ofta funnits de här idéerna att någon viss tid på året är det större risk.
Men i Sverige då, när vi kontaktade de döda under jul, hur fungerade det?
Ja, det var ju snarare så att man att det fanns större risk att de skulle komma tillbaka på ett skrämmande sätt.
Det var något som man inte ville uppleva.
Precis. Ja. Så traditionellt har det ju varit så i historien att man inte vill möta de döda. Mycket av de här berättelserna handlar om att hur man ska skydda sig från spöken eller månader. För de är läskiga och farliga. Så mycket i svensk folk tog ut på att man ska hålla dem borta.
Det är inte de här trevliga mannes på romartiden?
Nej, det är oftast inte det. Utan det har ju snarare varit i folktron de här farliga som ska hållas undan ifrån. För att de kan hota en på något sätt. Och det var de som var faran på jul och juldagsnatten till exempel. Att man skulle råka se de dödas julotta till exempel, som gamla folk tror. Och det var liksom farligt att ha med dem att göra. Så det är också en grej som är lite ny med 1800-talets spiritism, att den så tydligt säger att det här är någonting bra. Att man ska söka upp de döda. För så har det inte riktigt varit i... Så
det är första gången, men egentligen när man...
Alltså, det finns ju den här manesdyrkan i antikens Rom till exempel. Så egentligen kan man säga att spiritismen går tillbaka till det. Att man, där är de inte lika farliga, hotfulla. Men i svensk tradition så var det under lång tid så att man inte skulle ha med de döda att göra. Och spiritismen är något nytt på det sättet. Att även den andra sidan då är... Den är inte särskilt hotfull, utan snarare trösterik. Man tar fasta på det här budskapet att det som väntar oss efter döden inte är någonting farligt utan någonting bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men vi nästan hoppar tillbaka ett litet steg här. Vi pratade om här att man på 1500-talet på Irland då, gjorde de här pumpen och allting. Och sen det kom på 1800-talet då till USA med invandrare. Men hur fick det sin form som vi har idag egentligen?
Jag är ingen jätteexpert på Halloween just, men jag vet att på 1920-30-talet så började det etableras i USA som den hög, där liksom festen är nu. Mm. Att man ska gå runt och knacka på dörren och trick or treata. Det tror jag från 1940-50-talet. Och sen så började det spridas en del av populärkulturen senare. Och blev riktigt stort först. Riktigt stort har det nog blivit först efter andra världskriget.
Men jag tänkte mig i Sverige, det är ju under min levnad.
Ja, alltså. I Sverige kom ju Halloween på 1990-talet.
Ja.
Och då knöt jag an till de här. Vi har ju haft i kyrkohögtiderna alla helgonsdag.
Just det.
Och alla själars dag. Och det är de traditionella kyrkliga högtiderna som har djupa rötter. Mm. Vi sitter ju här på, den här spelas vi in på Allhelgonagatan i Stockholm.
Just det.
Det är passande. För alla helgonsdag är den traditionella dagen då man enligt kyrkan firar helgon. Alltså de martyrerna.
Men inte spöken.
Men inte spöken. Men så här, då är, traditionellt är det så här. Då, man har helgonens dag, då man firar de som redan blivit frälsta. De blir frälsta i livet och direkt går upp till Gud. Men sen några dagar senare så firar man alla själars dag. Och det är vanliga döda. Det är liksom de anförvanter som har gått bort för en som man ska minnas på något sätt. Och så det är liksom en liten variant, kan man ju säga, av den här gamla förfäders kulten, även om det inte är en dyrkan på det sättet. Men det är liksom ett sätt att knyta an till de gamla högtiderna. Mm. Så det finns där. Och det är ju kvar än idag. Så Halloween, när den väl kom till Sverige, så kunde den ju liksom lite få näring av de här högtiderna. Samtidigt som man kanske tog över allt utrymme också. För nu tänk på att det här är Halloween-högtiden. Mm. Fast det är ju bara 20 år gammal import.
Och det är väldigt kommersiellt, skulle jag vilja.
Precis.
Jag får den känslan i alla fall.
Det är få som tar det på all... Det är inte så att man på allvar tänker att det här är en...
En andlig sak.
Nej, det är ju inte.
Nej. På sista... Ja, det är väl 30 åren egentligen så har det ju liksom zombies. Men... Det går väl inte att definiera som spöken, för det är ju någonstans bara döda kroppar som far runt.
Ja, det är ju den här lite begreppsförvirringen, men det är nog sagt, man kan ju kalla dem odöda i alla fall, är begreppet. Och det, där är ju ofta, de är ju mer själlösa.
Lösa, ja. Så men det är inte samma sak.
Det är inte riktigt samma sak, men det är lite gränslandet eftersom de ändå förutsatts ha någon slags livsenergi så där, som dröjer sig kvar i kroppen. Men nej, jag skulle inte säga att de är inte del av det jag pratar om i första hand.
Men har det kommit några nya spökfenomen då, de sista 50 åren? Eller så
att säga? Ja, men det kan man säga att det gör det alltid. Spöktron följer med den teknologiska förändringen i övrigt. Mm. Alltså, på 1950-60-talet så började man höra spöken i radio till exempel. Då kunde man liksom höra, på viss frekvens så kunde man höra spökröster. På 1960-talet så var det en man, en svensk, som slog igenom för att han hade spelat in de dödas röster på sin bandspelare. Och det blev väldigt inne ett tag. Då kom man på att om man spelade in på en viss sätt i sin kassettspelare så kunde man få de dödas röster. Och sen så dykte de upp i tv-skärmar, som i filmen Poltergeist, som säkert många kommer ihåg. Där sugs man in i liksom den här andra världen genom tvn. Och nu är de ute på internet.
Jag vet ju någon sån gammal favoritskräckfilm, japansk, som jag har sett, då är det ju via video.
Precis. Så det är att så fort det dyker upp en ny teknologi som vi inte helt behärskar, som vi inte helt vet hur den fungerar, så dyker de här andeväsena eller de övernaturliga krafterna in där och liksom tar dem i besittning. Nu finns ju då sagt på nätet, är ju perfekt för där har vi inte riktigt överblick, vi har inte riktigt kontroll. Och då visar sig, då möter man de döda där på något sätt. Så det är liksom hela den här folktron som man kan prata om, att moderna folktron, den är väldigt föränderlig och liksom rör sig på jakt efter nya platser som inte har liksom blivit tama än, kanske man kan säga.
Där man kanske inte känner sig helt trygg.
Precis. Det finns ett begrepp som man använder som heter liminala platser, alltså gränsplatser. Det är där de här fenomenen är som vanligast.
Och ge exempel på
det klassiska. Det äldre är då ett hemsökt hus. Mm. Övergivet hus i utkanten av staden kanske. Vi har den ordnade liksom, verkligheten. Och sen har man det här övergivna huset som är på gränsen mellan ordning och oordning. Mellan kultur och liksom det dunkla mörka. Mm. Och nätet är en perfekt plats. En riktigt liminal plats. För det är liksom ett gränsland som vi har, som är med oss överallt på sätt och vis, men som vi samtidigt inte alls kan överblicka, som vi kan besöka på natten när som helst, liksom hemsökta av våra fantasier och drömmar. Och då finns nätet där och kan visa oss vad som helst. Så liksom människan projicerar sina fantasier på allting om vi gör det på allting omkring oss. Och då dyker spökena och vålnaderna upp där i de här nya teknologierna. För det är i grund och botten så är jag övertygad om att spöken och vålnader inte finns i bemärkelsen att det inte handlar om någonting utanför oss. Det finns
du får inte förstöra det här nu. Det här ska ju sändas på Halloween. Alltså.
Det finns ingen liksom yttre kraft som blir kvar i världen. Men däremot hemsöker vi oss själva och världen omkring oss hela tiden. Och det tycker jag är riktigt spännande i hela. Det är det som gör mig så fascinerad av det här. För boken handlar ju om vålnader, men egentligen handlar det om människor. Människans längtan, människans drömmar, människans rädsla.
Ja, spöken är väl egentligen bara ett sätt att förhålla sig till världen.
Precis. Finns de, så säger det någonting väldigt stort om liksom vår natur. Och finns de inte, så är det bara det faktum att människor tycker sig se dem fortfarande är väldigt spännande.
Du som inte tror på spöken, skulle du våga sova över i ett hus som anses vara spökangripet?
Oh ja, det skulle jag tycka är jättespännande. Jag har ju faktiskt gjort det en gång i ett ställe som sades vara spöke. Okay. Hemsökt.
Men vart var det någonstans?
Det var faktiskt uppe i Luleå där jag växte upp. Och det fanns ett spökhus där. Men jag märkte tyvärr ingenting. Jag står som en stock. Det är apropå det där med att när den skepsisen är tidlös, så berättas det från antiken att filosofen Demokritos, som inte trodde på att vi har någon odödlig själ, ska ha blivit utmanad av människor att om du inte tror på det då, så gör så. Gå ner i gravkammare och stanna där i 3 dagar och se om du vågar. Så gjorde han det utan problem. Han satt där och arbetade. Och då passade 3 unga män från trakten på att klä ut sig till spöken och försöka skrämma honom. Och då bara avfärdade han dem en viftning och sa sluta fåna er. Och så fortsatte han arbeta.
Ja, dessa gamla filosofer. Magnus Westerbro, författare till boken Vålnarnas historia. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.